Jesus i evangelietexten från Johannes evangeliet kapitel 20, verserna 24-31. En av de 12, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa till honom: "Vi har sett Herren." Men han sa: "Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, så tror jag det inte." En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sa: "Frid åt er alla." Därefter sa han till Thomas: "Räck hit ditt finger, här i mina händer, räck hit din hand, stick den i min sida, tvivla inte utan tro." Då svarade Thomas: "Min Herre och min Gud." Jesus sa till honom: "Du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror." Och så många tecken som inte har tecknats ner i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi är inte så många i kyrkan idag. Vi lever i konstiga tider, i oroliga tider. Det är flera ibland oss som är eller har varit sjuka, som nyligen har mist en nära anhörig. Vi ber. Jag ber dig, helige Ande, att just när vi lyssnar till de här orden, att du ville komma med din närhet, tala tröst, ge uppenbarelse från himmelen, både här i kyrkan och hemma i mobilen, när vi lyssnar på nätet. Kom och var med, var vi än befinner oss. Och Herre, vi ber för alla som plötsligt har blivit isolerade och ensamma. För alla som är förtvivlade och sörjande. Vi ber för alla som har blivit av med sina jobb. För alla som har förlorat sina livsverk i konkurser. Vi ber för alla som fortsätter att arbeta ute bland människor som är rädda för att bli smittade. Vi ber för alla de som vårdar smittade människor och vårdar de som inte ska bli smittade. Och vi tänker speciellt på de som jobbar i åldringsvården. Detta till synes omöjliga uppdrag att vårda förvirrade och dementa människor och skydda dem ifrån smitta. Vi ber om hjälp, Herre. Vi ber om välsignelse. Vi ber om kraft. Vi ber om mod. Vi ber om glädje. Förbarma dig, Herre. Förbarma dig över vår stad. Förbarma dig över vårt land. Förbarma dig över vår värld, Herre. Vi ropar till dig. Amen. Förra veckan så fick Anna och jag höra att en tidigare vän som har bott här i stan samma vecka förlorade både sin pappa och sin bror i covid-infektion. Och vi hör många liknande tragedier. Början av påsken präglas ju på något sätt av lidande och vånda. Och vi lever på något sätt nu i någon sorts långfredagsmörker. Massor av obesvarade frågor, mycket oro. Men vi vet också att det kommer en påskdag när Gud triumferar och segrar över kaosmakterna. När livets första vinner. När dödens udd är bruten. Vi vet att det kommer. Vi vet att segern tillhör Gud. man hör väldigt mycket reflektioner. Jag hörde på min arbetsplats, jag hörde i samhället. Reflektioner och tankar i de här coronatiderna vi lever i. Anna nämnde att bön googlas mycket nu. Jag tror att folk vänder sig till Gud på ett eller annat sätt i de här tiderna. Och många frågar i förtvivlan och vrede. Varför, Gud, låter du det här hända? Vad menar du med det här? Om du, Gud, har all makt, hur kan du tillåta att det här fortgår? Och vad finns, Gud, i det som händer nu? Svåra frågor, men förklaringen är ju att vi lever i en värld där mänskligheten och varje individ har en fri vilja. Där andefurstar har fri vilja. Och där det pågår ett uråldrigt uppror mot Gud och hans plan. Och det innebär att vi lever i ett kosmos som inte är där Gud önskar att det skulle vara. Om vi knyter näven och anklagar Gud, så är liksom hela bilden skev. Jesus är ju den tydligaste bilden av Fadern. Hela tiden så bad han för sjuka. Han uppväckte döda. Han upprättade svaga och föraktade. Aldrig läser vi att han spred farsot eller död. Han sa, jag vill bli frisk, var botad. Vi ska läsa ifrån Hebreerbrevet 4, en underbar text. Hebreerbrevet 4, verserna 15-16, där står det, ni kan lyssna. Vi har inte en sån överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allting, liksom vi, dock utan synd. Låt oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi ska undfå barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Jesus var prövad och frestad i alla avseenden. Han delade vår mänskliga svaghet när han gick på jorden. Och om du lider och känner dig frågande inför det som pågår nu, så kan du vara helt trygg i att han vet vad det innebär att lida som människa. Vi vet att Gud vet allting, så i princip vet ju Gud vad en människa känner och vad det är att vara människa. Men Jesus, han blev människa. Och Jesus har en egen erfarenhet från insidan av vad det innebär att vara människa. Att vara svag och enkel människa. Utan synd. Men han var frestad, han var prövad, han var stressad. Precis som vi var. För 1,5 vecka sedan var det skärtorsdag. Tänk på Getsemane. Tänk på hur Jesus våndas. Och till och med ber Gud att få slippa. Att få avbryta hela planen för sin ångest. Men så säger han till slut, nej, inte som jag vill, utan som du vill, pappa. Och så ger han sig till Guds vilja. Men han frestades, han ville avbryta. Han var helt erfaren i vad det innebar att vara ångestfylld, att leva i dödsfruktan. Och att vara övergiven av Gud. Och Jesus inte bara identifierar sig helt och hållet med vad det innebär att vara människa. Jesus identifierar sig till och med synden och gudsupproret. Med hatet. Han identifierar sig med lögnen. Han tar synden på sig och han till och med tar synden i sig. Det står till och med att han gick så långt så att han blev synd. Han blev vårt uppror, han blev vårt hat, han blev vår ångest. Han som inte visste av någon synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi skulle bli rättfärdiga inför Gud. Andra Korinthierbrevet 5:21. Och Galaterbrevet 3:13 står det att Jesus blev förbannelse i vårt ställelse, i vårt ställe. Och i det tillståndet av att vara förbannad så ropar Gud från insidan av en ångestfylld människa med förvirring och förtvivlan: Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Den helige, Guds son, går rakt in i vad det innebär att leva i en värld av synd, en värld av lidande, en värld av elände. Och den ofattbara resan som Jesus gör när han lämnar den himmelska härligheten och blir människa visar djupet av hans barmhärtighet, den gränslösa kärleken och offret han var villig att göra för din och min skull. I studentkyrkan där Anna och jag brukade fira gudstjänst när vi bodde i Uppsala så såg vi hur vänner bugade sig under trosbekännelsen när vi bekände att han blev människa och tog mandom genom Jesus Kristus. Och så gjorde man en paus i trosbekännelsen. Jag hade lite svårt att förstå det då, men jag förstår det bättre nu. Hans offer, hans identifiering med oss är värd vår vördnad och vår tacksamhet. Och varje gång vi firar nattvard så minns vi med tacksamhet och förundran hans offer. Vi frestas ibland att ropa: Gud, varför är du så långt borta? Han är aldrig långt borta. Han är alltid nära. Han är närvarande mitt i lidandet. Han drar sig inte undan ifrån vår nöd. Han är en smärtornas man, väl förtrogen med lidande, säger Jesaja. Om Gud är fullkomlig kärlek så är han naturligtvis också fullkomlig empati. Evangelietexten idag är ett underbart exempel. Thomas missade förra veckans besök av Jesus. Och han har svårt att lita på all den här yra glädjen han hör från de övriga vännerna. Thomas minns hur liket hängde på korset. Han minns blodet, han minns flugorna, han minns stanken, han minns hela miljön. Han vet att Jesus är död, stendöd. Och han kan inte tro att han skulle leva. Det funkar inte, det går inte. Jesus förstår honom. Och i det här mötet som vi läste om idag så förekommer Jesus Thomas. Han säger: kom, kom Thomas. Stick ditt finger i mina händer. Stick din hand i min sida. Och jag kan tänka mig att Jesus också säger, kanske inom sig: jag vet precis hur du funkar, Thomas. Du är samvetsgrann och noga. Du är rädd för att det skulle handla om en sorts masssuggestion. Att du måste ha en alldeles egen erfarenhet som du kan bygga på i ditt liv. Och som du kan stå för. Och den övertygelsen vill jag gärna ge dig, säger Jesus. Vi kallar honom för Thomas tvivlaren. Men jag tänker att han egentligen är Thomas bekännaren. Min Herre och min Gud. En av de tidigaste och allra tydligaste bekännelserna av Jesu gudom. Och hela resten av Thomas liv vittnar om att han är totalt förvandlad. totalt upprättad, totalt genomsyrad av Jesu kärlek. Han ger sitt liv som apostel i Indien. Hela hans liv vittnar om glöd och kärlek. Ett annat underbart, generöst exempel på Guds empati, det är när kvinnorna kommer till graven förra veckan. De lutar sig in och så står de ser en ung man i vita kläder. Och så säger den vita mannen: Jesus är inte här, han har uppstått. Skynda er och säg till era vänner att Jesus är uppstått. Och hälsa särskilt Petrus. Gud vet att Petrus behövde en särskild uppmuntran. Han skämdes över sitt svek. Men Gud i sin empati och sin kärlek vet precis vad Petrus behöver. Och vill ge honom den extra himmelska hälsningen från tronen. Det är okej. Jag har övervunnit. Ditt svek spelar ingen roll. Du är förlåten. Gud är full av empati. Kärleken gråter med de som gråter, våndas med den som våndas, gläds med den som gläds. Och Jesus delar inifrån sorgen och glädjen med alla människor idag. Och Gud identifierar sig så till den grad att när vi lider, då lider också Gud. Från insidan, av egen erfarenhet. Vi vet ju inte vad pandemin egentligen kommer att innebära på sikt. Det kan bli betydligt svårare än vad vi har insett. Men Gud lider med oss i det. Det här var inte det han hade tänkt. Det var inte det han hade planerat eller önskat. Men han har en räddningsplan. Om vi och vandrar i dödsskuggans dal fruktar vi inte ett ont. Ty du är med oss, säger Guds ord. Han är med oss i dödsskuggan. Inte bara på förklaringsberget, även i dödsskuggan är han lika närvarande. Har vi gott mod, säger Jesus, jag har övervunnit världen. Så fortsätt att jubla under prövningar, som Petrus sa i dagens episteltext. Bygg ditt liv på klippan. Fortsätt att berätta om Guds godhet för grannar och vänner. Fortsätt att lägga händerna på de sjuka. Fortsätt be om helande. Covid-19 är inte något svårare för Gud än någon annan åkomma egentligen. Be att Gud ska tala till öppna hjärtan om en annan trygghet än den som vårt samhälle försöker ge oss. Att Gud ska kunna vända eländet till något gott och till sin egen fördel. Gud, hjälp oss att glömma alla lögner vi har hört. Allt vi har hört av lögner om honom, hur han skulle vara. Och se på korset, den här träkonstruktionen som var gjord för att avrätta, för att skända, för att förnedra och straffa förbrytare. Hör Jesus som säger: jag är villig att genomgå vilket lidande, vilket elände som helst. Bara jag får tillbaka mina älsklingar. Min förlorade mänsklighet. Det är Guds hjärta. Han som inte skonade sin egen son, utan utgav honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att skänka oss allt med honom? Vi ber tillsammans. Herre, först av allt vill vi uttrycka vår tacksamhet och vår förundran över att du kom. Att du nedsteg hit till de sargade, till de dömda. Att du bar vår synd och att du blev vår rättfärdighet, Herre. Att du vet vad det innebär att lida. Att du inte drar dig undan från den lidande, den våndande människan. du vet, Herre, precis vad vi går igenom. Och vi tackar dig, Herre, för ditt blödande hjärta, ditt barmhärtiga hjärta. Och tack för att du är segerförsten, Herre, som vi sjöng om. Du är segerförsten. Du har segrat över död. Du har segrat över synd. Och en dag, Herre, kommer vi att jublande få stå och se dig där med dina spikhål och med ditt sår i sidan. Och vi kommer förundras, precis som Thomas, vår Herre och vår Gud. Tack, Jesus. Amen. Nu ska Anna Thirén sjunga en sång av Lisa Marklund som heter Kom Gud. Ni som är hemma och lyssnar, plocka fram Spotify och googla fram Lisa Marklund och Kom Gud, så får ni en fantastisk...
Lundqvist står det här i min not. Lisa Lundqvist.
Var det så? Okej, jag tror det var Lisa Marklund. Hon kanske har gift sig sedan den där boken trycktes.
Ja, det är möjligt.